Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Marcus Morey Haldin.
Och den här veckan, en historia om den största händelsen inom kryptovalutavärlden, kanske någonsin. Du vet att jag gör en annan podd också, som handlar om kryptovalutor.
Ja, men nu vill du ta det hit till Kapitalet också. Jo, ja. Men den heter ju då, De kallar oss krypto, och den gör du med Mårten Andersson.
Vi har ju spelat in kanske 100 timmar ihop, men jag har aldrig intervjuat dig.
Nej, det har du inte gjort. Så nu ska jag bli grillad av Kapitalets stjärnreporter.
Har man inte koll på Mårten så är han komiker, även entreprenör. Han driver en ståuppklubb som heter Raw. Och sen då så är han kryptofrälst, får man nog säga. Han är en stor investerare i kryptovalutor generellt, och hans största investering är inte i Bitcoin eller Ethereum, som jag tror är de två som, har man hört talas om två valutor så är det de, utan det är en annan valuta som heter Luna. Den ligger på en blockkedja som heter Terra, lite förvirrande, men ibland kallas det här då för Terra Luna.
Allting började med att jag blev kontaktad av en kille på Twitter som tjatade på mig om att jag skulle kolla upp Terra Luna-projektet.
Det känns ju som Twitter är platsen där kryptoflocken betar allra mest.
Verkligen så. Ett projekt är för övrigt vad kryptomänniskor kallar det som du kanske skulle kalla för en kryptovaluta.
Okej.
Det här var sommaren 2021. Eller han började redan under våren. Men jag köpte in mig för första gången i Luna sommaren 2021 på $5.8.
Är det dyrt för en kryptovaluta?
Alltså priset på det sättet är ju såklart inte ett perfekt mått. För det beror lite på så här, hur många coins som finns och sånt där. Man kan säga att på den här tiden så handlades det Luna för ungefär 100-200 miljoner dollar om dagen. Som jämförelse så kan man säga att idag, alltså exakt den här dagen, så handlas det Bitcoin för 28 miljarder dollar.
Ganska mycket mer.
Ganska mycket mer. Och kryptomarknaden är betydligt kallare idag än vad det var sommaren 2021 också.
Okej, så det var inte en jättestor kryptovaluta, men du pratar ändå om 100 miljoner dollar.
Exakt, så det är liksom inte ingenting. Så Mårten börjar investera lite grann, och sen börjar han läsa på betydligt mer.
Och kände att det verkligen var the shit. Här ska jag gå in. Och jag började sälja av andra saker och köpte mer och mer Luna och ackumulerade liksom från $5.8.
Vi kommer till vad liksom som är grejen med den här coinen och varför Mårten tyckte att den var the shit. Men man kan säga att den där och då var liksom väldigt hypad.
Det slogs ju nya all time high mer eller mindre hela tiden, så att jag såg det här som mina barns pensionsförsäkring typ. Och att den skulle till $1,000.
Luna tog sig aldrig till $1,000. Men det blev ändå en ganska stor grej. För att priset på den började liksom stiga.
Sakta men säkert. Och helt plötsligt var 100 passerat. Och sen helt plötsligt var $120 passerat. Och jag sålde ingenting. Jag köpte bara mer. För jag var helt övertygad om att det här var, ja, det är det jag skulle satsa på.
Till slut så är Luna världens sjätte största kryptovaluta. 1,7 sån här coin då handlas till $120 och hela Luna-systemet är värderat till $50 miljarder. Och en del av de här 50 miljarderna är Mårtens.
Och då undrar jag om han berättar för dig hur mycket han har gått in med.
Om man räknar allt som allt, både kapitalförsäkringen på bolaget och mina privata investeringar plus ja, tyvärr också min pensionsförsäkring har jag lagt in i. Så det är lite en bit över 1,5 miljon.
Kronor ska sägas. Tyvärr så är det så att den här investeringen som Mårten har gjort, den har helt och hållet havererat. Av de här 1,5 miljonerna så finns i princip ingenting kvar. Luna har stått för en krasch av ett slag som man i princip aldrig har sett förut i krypto. För att använda Mårtens egna ord så har Luna gått
upp som en sol, ner som en pannkaka.
Men grejen är att sättet som just den här pannkakan föll ner till jorden på är faktiskt superspännande. För att den säger inte bara saker om hur den här liksom konstiga, abstrakta kryptovärlden funkar, utan det kan också lära oss saker om vår traditionella ekonomi och liksom hur helt vanliga valutor funkar också. Tidernas största kryptokrasch efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Gunnar,
ja.
Du har berättat för mig att Luna, världens sjätte största kryptovaluta, har kraschat totalt.
Ja.
$50 miljarder har gått upp i rök. Mårten Andersson, kryptofantast number one, hade investerat 1,5 miljon i Luna. Och det här är liksom en enorm grej i krypto.
Mm-hmm.
Det fattar man ju, det är supermycket pengar.
Det är liksom en ovanlig sak även i krypto. Hela den här världen är lite i chock faktiskt, skulle jag kunna säga. Olika Twitter-trådar och Reddit-trådar fylls av olika postmortems av den här valutan, och till och med så här att de får lägga upp telefonnummer till så suicide hotlines och sånt där.
Det låter väldigt mörkt.
Allt är skitmörkt liksom, men det är ju också såklart jättefascinerande för att det är en jättestor händelse och en liksom objektivt sett ganska typ intressant ekonomisk krasch som har skett. Men för att förstå då vad som hände med Luna så måste man då såklart förstå lite om Luna om den här kryptovalutan. Jag kan bara säga liksom att kryptovalutor funkar lite olika. Jag tror att de flesta liksom från utsidan som inte är inne i det här, vilket är 1000% okej, tänker att så här, en kryptovaluta är alla kryptovalutor, de funkar likadant. Och så här. Det är inte riktigt så, och vi kommer komma till det här. Men mycket av hur Luna funkar är också det som Mårten Andersson blir fascinerad av när han upptäcker Luna sommaren 2021. Jag ska säga att många av de här grejerna är också det som ska bli Lunas fall så småningom.
Alltså den byggde ju på, dels så var det då kanske det mest hypade ordet inom krypto, DeFi, som ju då står för Decentralized Finance.
Det här är en grej som jag liksom inte riktigt hade någon koll på när jag började rapportera, eller vad man ska säga, om krypto i någon mån. Men när man tänker på krypto så tänker man ju såklart då på de här liksom 10 000 olika kryptovalutorna som finns. Och så tänker man så här, ja men kryptovalutor, det är det som är grejen här.
Ja, och även om man kan typ ingenting om bitcoin, om man har läst tidningen så kanske man har liksom hört typ Kanye West gör en ny valuta, eller det finns en valuta som har en hund på framsidan. Man har hört att det finns många olika valutor och att det kanske är det som är grejen och att folk spekulerar i dem.
Ja men precis, och i någon mån är det såklart sant, alltså att de här valutorna är ju grejen. Men minst lika viktigt, tycker i alla fall många av dem som håller på med krypto, är liksom allting som man bygger runt de här kryptovalutorna. Det finns ett samlingsnamn för det och det är Decentralized Finance. Och egentligen så är det bara typ så, olika mer eller mindre komplicerade banktjänster fast utan en bank.
Och det tycker jag ändå också att man har hört om, att det finns någon slags utopisk tanke om att krypto ska vara typ en befrielse från centralbankerna och de gamla ekonomiska systemens bojor.
Ja men verkligen så. Man kan tänka på det så här, kryptovalutor är liksom mer än bara de här coinsen som folk har talat om, utan det finns liksom tjänster, så här banktjänster i princip. Du kan låna ut pengar, du kan låna pengar, du kan tjäna pengar på konstiga sätt kopplat till de här kryptovalutorna.
Och olika kryptovalutor är bra för olika av de här funktionerna.
Ja men exakt. Och olika kryptovalutor har olika funktioner, och det här pratar man om som typ ekosystem. Så att det finns då liksom ett Terra-ekosystem där liksom finns olika tjänster, och Luna finns på den här blockkedjan och i det här ekosystemet. Det här är ju, om du inte har märkt det, pyttelite komplicerat, så att jag har tagit hjälp av Dea Brunner.
Jag tänker att du är någon slags kryptoexpert.
Nej, spekulant skulle jag säga. Eller liksom någon, jag vet inte om jag är kryptoexpert riktigt. Får man säga det?
Jag tänker att expert är någonting som andra kallar den, och nu kallar jag dig för det.
Ja, men då får jag väl vara en kryptoexpert.
Dea Brunner är en expert. Han har hållit på med kryptovalutor jättelänge, och han har en podd som heter Konsensuspodden som är nära nog obegriplig för att den är så liksom kunnig om kryptovalutor. Han har då följt den här Luna-kraschen i realtid, får man nog säga.
Och om jag har fattat det rätt så är det inte bara en krasch i en kryptovaluta, utan en krasch av ett helt ekosystem.
Nej, precis. För att på blockkedjan som heter Terra då, så finns det inte bara då den här Luna. Luna är liksom en fritt handlad valuta som man tänker på en kryptovaluta, typ, skulle jag tro. Det finns också en så kallad stablecoin.
Vad är stablecoin?
En stablecoin är, för enkelhetens skull, en coin, alltså en kryptovaluta, som alltid är värd en dollar.
Det finns väl någon strävan i kryptocommunityt av att försöka skapa en coin då som faktiskt representerar en dollars värde, eller en fiat-valutas värde.
Anledningen till att vissa vill ha sådana här stablecoins, det är då dels för att det ska vara lättare, alltså kryptovalutor är väldigt volatila, stablecoins ska vara stabila.
Stabilt på det sättet att det är alltid värt en dollar.
Ja men exakt. Och sen är då grejen då att du kan använda de här stablecoinsen i olika ekosystem, alltså i princip banktjänster utan bank. Så att du kan till exempel låna ut dina stablecoins och så får du ränta på det på ett sätt som du inte får på typ ett sparkonto eller sådär med dina vanliga pengar eller dollar eller whatever liksom.
Okej, så de ska funka lite som en blandning mellan vanliga, relativt stabila pengar och kryptopengar som gör att du slipper banker.
Ja, men det kan man säga. Och det finns då, för att göra saker riktigt krångliga här, olika typer av stablecoins.
Nej, gubbar.
Det är vad det är. Den vanligaste är då backade stablecoins. Och det funkar då så att det finns ett företag som skapar en sån här kryptocoin, och så säger de, den här kryptokoinen, den är alltid värd $1.
Och varför ska jag lita på det?
Ja, men för att då säger företaget, vi har ett svinstort bankkonto här med helt vanliga, riktiga dollar på. Eller kanske guld eller värdepapper eller någonting har vi det här kontot. Så att du kan alltid komma till oss och byta din kryptodollar mot en av våra vanliga dollar. För att de är backade 1-1. Vi har gett ut 1000 sådana här kryptodollar och vi har $1000 på kontot.
Det här tror jag att jag förstår. Det här låter rimligt. Ja. En stablecoin, allt är värd och det är för att de har riktiga pengar i ryggen.
Ja, sen sidospår, det är såklart inte helt säkert att de här företagen faktiskt har backat de här dollarna 1-1. Men det tror jag är typ så, a tale as old as banking. Hur som helst, det är den ena typen av stablecoin. Backad stablecoin.
Och sen finns det väl det som är liksom the holy grail. Och det är ju att skapa en stablecoin som är algoritmisk.
Kopplad till Luna finns det en algoritmisk stablecoin som heter UST.
Okej, det här tror jag kommer vara lite svårare att fatta än den backade stablecoinen.
Du kommer fatta, men bara för att påminna, i då det här ekosystemet som, by the way, har kraschat helt och hållet, finns det då två coins. En som heter Luna som funkar som en vanlig kryptovaluta, det vill säga att den har ett värde för att folk tänker att den har ett värde. Och så finns det då den här stablecoinen som heter UST och den ska alltid vara värd $1.
Stabilt.
Men istället då för att ha ett jättestort bankkonto med massa riktiga dollar som backar stablecoinen, så är den här stablecoinen då backad av en algoritm kopplad till Luna. Jag tror att det enklaste sättet att tänka på det är att Luna liksom är valutareserven här. Alltså istället för att du har det här kontot fyllt med massa dollar så har du liksom Luna som backar värdet på coinen. Så att man skapar Luna, man säger att Luna har ett värde och så säger man den här kryptovalutan som har ett värde, den används nu som valutareserv för den här andra coinen som vi har gjort som alltid är värd $1.
Man skulle kunna säga att den skapar lite pengar ut ur tomma intet.
Alltså det känns aldrig som ett bra tecken när någon säger att man har gjort det där.
Men verkligen så. Å andra sidan kan man ju säga att typ affärsbanker, riksbanker gör det hela tiden. Så att, men jag fattar vad du menar. Hur som helst. Stablecoinen som är kopplad till Luna, alltså UST heter den här coinen, den funkar på ett ganska intressant sätt måste jag säga. Alltså, hela premissen är att det ska skapas en balans genom en algoritm.
Algoritmen består av att du kan alltid växla den ena valutan mot den andra.
Så att en UST, alltså den här stablecoinen, den ska alltid vara värd $1. Men om det skulle råka komma en dag då den skulle sluta vara värd $1 och bli värd mindre, så kan du ändå alltid byta en sån här UST mot Luna till ett värde av $1. Och det här är det som är fiffigt. Att du alltid kan byta en UST, alltså stablecoinen, mot Luna till ett värde av $1 ska göra att en UST alltid är värd $1.
Det låter lite för mig som att det är något som är något bara för att man säger det. Alltså någon slags cirkelresonemang.
Okej, så här då. Den här stablecoinen, UST, den är ju inte värd $1 av sig självt. Nej. Alltså, det är inte bara så att man kan säga att någonting är värt $1, utan det är liksom utbud och efterfråga som styr värde på kryptovalutor, på alla valutor, helt ärligt. Så att det som ska hända då är att om efterfrågan sjunker på UST, säg att en UST handlas till 99 cent.
Just det, och det är ju inte samma sak som $1.
Det är inte samma sak som $1. Men du kan fortfarande byta den här UST:n som du har köpt för 99 cent mot Luna till ett värde av $1. Så att, säg att du har $990. Då kan du köpa 1000 UST för det. Och sen kan du växla till Luna till ett värde av $1000.
Och så säljer du dem Luna och så har du dina $1000.
Det du har gjort rent krasst då, det är att du har tjänat $10, för du köpte UST för $990, du sålde Luna för $1000.
Visst är det här som kallas arbitrage?
Precis, man kan säga att arbitrage är liksom inbyggt i det här systemet och det är också det som ska korrigera kursen. För att om jättemånga människor upptäcker att det finns ett arbitrage att tjäna här, att en UST handlas för 99 cent, då kommer liksom jättemycket pengar flöda in i UST, men köpa det för att kunna tjäna pengar liksom.
Och täppa till det här hålet att tjäna lite pengar på den här skillnaden.
Ja, men exakt. Och det som kommer hända då är att efterfrågan på UST stiger, så den kommer gå upp till en dollar igen. Och vips, så har den hållit sig på en dollar, och det är liksom hela tanken med att den här coinen finns överhuvudtaget.
Den är stabil.
Den är stabil.
Och tanken då med den här stablecoinen, det är att i framtiden ska man ha något som nästan mer liknar pengar än vad det liknar aktier. Alltså det är någonting som man ska kunna köpa och sälja med och veta att om jag köper något för 10 UST idag så kommer det inte vara värt hälften om en vecka.
Nej, men exakt. Och sen så är det också så att du kan använda UST till de här olika decentralized finance-grejerna. Alltså i princip den stora grejen här är att du har kunnat låna ut pengar i UST och få upp till 20% i ränta om året. Så att det har liksom funkat som en inslussning in i hela Luna-grejen.
Ekosystemet.
In i ekosystemet. Snyggt. Mycket bra. Så att det har då gjort att folk har flockats dit. Det har drivit upp priset på Luna upp till 120 dollar. Om folk inte flockas in tillräckligt snabbt så har kanske priset på en UST sjunkit lite grann. Men då har man utnyttjat den här arbitrage-grejen för att liksom trycka upp det till en dollar igen. Luna själva beskriver det här som att de här två valutorna stabiliserar varandra. Precis som att månen stabiliserar jordens rotation, stabiliserar Luna stablecoinen UST.
Och det här är som ekonomisk poesi ungefär.
Exakt, det är alltså därför som Luna då heter Luna, det är en månreferens.
Väldigt snyggt. Men grejen är ju då att det inte verkar ha funkat så här poetiskt och prydligt och snyggt. Det var ju inte stabilt. Ifall det som nyss var värt 50 miljarder dollar, alltså alla Luna coins, nu är värt 0 dollar.
Ja.
Vad hände?
Ja, men allting startade med en attack, en stor stöt eller en trade som inte bara skulle komma att förgöra Luna utan dessutom göra sitt bästa för att dra med sig andra kryptovalutor i fallet. Hur man sätter månen i gungning efter det här.
Luna, tidigare världens sjätte största kryptovaluta, finns i princip inte längre. 50 miljarder dollar har gått upp i rök.
Ja, och bara för att påminna så kan man säga att Luna egentligen består av två valutor. En som funkar rätt mycket som en vanlig kryptovaluta.
Som går upp och ner.
Exakt. Och en som alltid ska vara värd en dollar. Men även när den inte är värd en dollar så kan man byta in den mot en dollars worth of Luna. Vilket historiskt sett har gjort att den alltid varit värd en dollar.
Det var tanken, men nu har allt slutat funka. Och du sa att det var på grund av en attack.
Ja, just det ordet är väl lite omstritt i kryptokretsar vad det här faktiskt var. Men man kan väl säga att det som skedde var en trade som liksom gjordes på ett väldigt, väldigt medvetet sätt.
Okej, men vad var det som hände då? Vad var den här traden som sänkte Luna?
Hela den här grejen började tidigare i år. Bakom Luna finns då ett företag som är med och styr hur liksom allting funkar i det här ekosystemet.
Det är ju de som under början av året här har köpt på sig 80 000 bitcoins.
Och bara för att sätta saker i perspektiv här. När Luna köper de här 80 000 bitcoinen så är det då värt 3,3 miljarder dollar. Luna blev en av de absolut största ägarna av bitcoin i världen. Topp 5 i alla fall.
Och varför köpte de så mycket bitcoin då?
Ja, men de ville då ha det här som en extra penningreserv kan man tänka på det. Alltså, de vill liksom verkligen vara säkra på att en sån här UST, en stablecoin, ska alltid vara värd en dollar.
Och hur ska alla de här bitcoinsen hjälpa till med det?
Ja, men grejen är att det här är liksom exakt som det funkar med vanliga eller riktiga valutor.
Fiat money.
Exakt, snyggt. UST, den är då peggad kallar man det för. Den har en fast växelkurs med dollarn, en till en. Och massa riktiga valutor i världen har också, och framförallt har de tidigare varit, peggade mot dollarn. Och andra valutor är peggade mot andra valutor, typ den danska kronan till exempel, är peggad, när har en fast växelkurs mot euron. Så att en euro ska alltid kosta 7,46 danska kronor.
Det är inte så tydlig och intuitiv siffra för en fast växelkurs.
Verkligen inte. Men precis då som med kryptovalutor, så liksom händer inte den här växelkursen automatiskt. Alltså, man kan inte bara gå ut och säga en euro är värd 7,46 danska kronor, utan det finns ju då liksom en valutamarknad där folk köper och säljer, ja, danska kronor och euro.
Och danska centralbankens uppgift är att se till att det alltid är 7,46 som är kursen. Att den håller peggen, att den håller euron i handen.
Ja, men precis. Och det kan man då göra på massa olika sätt. Men den stora grejen här verkar vara att ha en stor valutareserv. Så att om man märker då att priset på en dansk krona börjar sjunka, då kan man ta en del av sin valutareserv. Man tar sina euro till exempel, eller rubel, eller svenska kronor. Och så börjar man köpa massa danska kronor. Och så driver man liksom upp priset till 7,46 igen. Alltså när växelkursen hålls, peggen hålls.
Man ökar bokstavligen efterfrågan.
Precis. Och tillbaka till Luna då. De har liksom gjort samma sak som centralbanker med fasta växelkurser över hela världen har gjort. Det vill säga, de har skaffat sig en valutareserv. De har nu köpt massa bitcoin för att kunna sälja bitcoin och sen köpa UST om det skulle behövas. Om de skulle liksom ligga under en dollars värde, så kan de liksom köpa och trycka upp priset till en dollar själva liksom.
Och då kan man egentligen säga att då börjar ju Luna tumma lite på vad liksom någon typ av stablecoin backad av kryptovalutor.
Det är liksom inte längre en 100% algoritmiskt backad stablecoin, eller vad man ska säga.
Nej, det var det jag tänkte, för du berättade om de olika sortens stablecoins och det nu kändes det som att UST började gå från den ena sorten till den andra.
Ja, men lite grann. Alltså, den är ju primärt, liksom, i sin huvudfunktion så är den algoritmisk. Men liksom, om allting skulle skita sig, så har de den här lilla så här extra grejen med bitcoin i bakgrunden också. Att man kan i värsta fall liksom använda sig av det.
Just det, och det hände då i början av året att Luna företaget gjorde det här.
Och någon eller några ser Lunas köp av jättemycket bitcoin och så ser de en möjlighet.
Det första man skulle behöva då, det är ju att ha väldigt mycket kapital själv. Det man måste försöka åstadkomma är ju att få UST att bli mindre värt på något sätt. Det är det ena. Och sen få alla att förlora lite förtroende i det här och börja försöka göra den här arbitrageaffären.
Så här, det här är inte helt och hållet utrett. Det är liksom inte 100% säkert att det var exakt så här det gick till. Ingen vet exakt vem det är som har gjort det här heller. Men troligtvis börjar det med att någon eller några blankade bitcoin.
Man bettade på att bitcoin skulle gå ner i pris.
Och det här är liksom inte ett litet bett. Förmodligen är det här bettet på 4 miljarder dollar. Bara jättekort hur en blankning funkar. Alltså, man har då lånat bitcoin till ett värde av 4 miljarder dollar. Du lånar ut dem till mig. Mm. Tack så mycket. Jag säljer dem omedelbart till någon annan. Och sen hoppas jag att priset på bitcoin ska sjunka så att jag kan köpa tillbaka dem för kanske 3 miljarder dollar. Och sen ger jag tillbaka dem till dig. Här är dina bitcoin. Och så har jag liksom tjänat mellanskillnaden, i det här fallet då 1 miljard dollar.
Bra sätt att tjäna ännu mer pengar om man har 1 miljard dollar.
Ja, men verkligen. Eller eventuellt. Eller i det här fallet i alla fall. Så att de här mystiska personerna som då har blankat bitcoin, det de gör sen, det är att de tar super mycket pengar och så köper de UST, den här stablecoinen, till ett värde av 1 miljard dollar. Men det här gör man liksom inte på ett bräde, utan här gör man lite i taget vad det verkar.
Lite smygigt.
Lite smygigt.
Och så har de ett bett mot bitcoins pris och de har köpt jättemycket av den här stablecoinen.
Exakt. Och sen, det man gör sen då, är att man börjar sälja av den här stablecoinen. Först så säljer man miljoner UST på ett bräde.
Man översvämmar marknaden, kan man säga.
Det kan man verkligen säga. För att det finns liksom inte nog med köpare för det här. Det finns inte liksom någon som är sitt redo att köpa 350 miljoner UST för en dollar styck. Liksom. Så att den här coinen, vars enda syfte är att alltid vara värd en dollar, den slutar vara värd en dollar. Den tappar först till 70 cent och sen så återhämtar den sig lite grann till 90 cent.
Den tappar peggen som är hela idén.
Precis. Och sen är ju då hela tanken med Luna och USD är då att om det här händer, om värdet på en USD sjunker från $1 till, ja, i det här fallet då 90 cent, då ska folk se det här. De ska tänka, ah, en investeringsmöjlighet, en arbitragemöjlighet. Vi köper massa USD för 90 cent, växlar dem till Luna och säljer dem för $1. Det vill säga tjänar massa pengar på det här.
Just det, för snart kommer USD vara uppe i $1 igen.
Ja, precis. Och det är det här som ska göra att USD går upp i värde igen. Folk ska se det här och tänka, shit, jag kan tjäna skit mycket pengar här. Så att jag köper svin mycket och då kommer det trycka upp efterfrågan på USD och då kommer det gå upp till $1 igen. Och sen så är det så här, phew, vi klarar det här. Det här är löst.
Ordningen återställd.
Ordningen återställd. Det händer inte. Det som istället händer är att folk får panik. De tänker liksom, shit, USD har varit ner och vänt på 70 cent. Förtroendet för hela den här grejen är liksom skadat. Jag måste liksom ut.
Ut ur ekosystemet.
Ut ur ekosystemet. Så att folk börjar sälja sina UST, alltså den här grejen som ska vara värd $1. Men folk börjar också sälja sina Luna. Folk vill bara bli av med skiten.
Det blir en bankrun, det blir panik.
Det blir panik. Och de här konspiratörerna som först sålde för 350 miljoner, de lägger i början av maj in en växel till och säljer av resten av det de äger. 650 miljoner USD flödar in på marknaden och USD tappar sin peg mot dollarn totalt. Alltså först går den ner till kanske 10 cent och sen är den liksom långt under 1 cent. Troligtvis har de här konspiratörerna också velat se till att liksom, den här algoritmen ska få spel och börja trycka jättemycket Luna.
Man har lyckats skapa lite inflation som skapar lite mer inflation som skapar lite mer inflation. Och om det inte finns köpare av hela den här nya inflationen, det är då systemet kalkylerar.
Och det Luna gör då är att de gör det som typ alla länder på jorden skulle göra i ett läge när ens liksom peggade fasta valutakurs håller på att tappa sin pegg. De börjar då sälja av alla sina valutareserver för att rädda den här peggen. I Lunas fall då så handlar det om jättemycket bitcoin.
Så plötsligt så finns det en massa bitcoin på marknaden som inte fanns förut.
Precis, så att den 9 maj så börjar då liksom det stora raset i Luna och UST. Och mellan den 9 och 12 maj så tappar bitcoin från 34 till $26,000. Och det är mycket även med bitcoin liksom tapp mått mätt, eller vad man ska säga. Och vi minns ju då vad våra konspiratörer hade gjort. De hade ju då blankat bitcoin, alltså de hade bettat på att ett liknande sånt här tapp skulle ske.
Jag kan tänka mig att de gjorde en ganska bra affär.
Det kan man nog tänka sig. Det spekuleras i att de har tjänat ungefär $1 miljard på det här tradet.
Men det där var ju ganska, det du berättade nyss var ju en ganska stor nedgång i procent av bitcoin.
Ja.
Och under senaste tiden så har det ju pratats väldigt mycket om nedgång i krypto allmänt. Är det på grund av hela den här Luna-affären?
Alltså krypto som helhet har väl gjort ett väldigt, väldigt svagt år hittills. Men det som det pratas om de senaste liksom, veckan eller veckorna, det är ju det här då. Liksom, att så här, Luna har dragit ner bitcoin lite grann och bitcoin är någon slags liksom flaggskepp generellt för krypto, eller man ska säga. Så att när det faller så liksom tenderar det att dra med sig typ alla andra kryptovalutor i fallet också. En sak som jag tycker är ganska intressant med hela den här grejen, det är att det liksom på många sätt inte funkar så himla olikt det som har hänt vanliga riktiga valutor med fasta växelkurser i den liksom riktiga världen. Alltså typ 92 till exempel så var det engelska pundet peggat mot D-marken. Men i princip alla visste att liksom den officiella växelkursen var inte riktigt helt sann. För att det var liksom olika inflation mellan länderna. Och saker kostade obviously olika mycket i olika länder. Liksom.
Var det då George Soros kom in och gjorde sin grej?
Precis. Han valde då att korta det engelska pundet, alltså blankare, till en värde av $1 miljard. Och som vi sa innan, det man gör då rent praktiskt när man blankar är ju då att låna pund, alltså jättemycket pund, och sen säljer man det på den öppna marknaden och sen hoppas man att priset ska gå ner och då köper man tillbaka alla punden till en lägre pris och så lämnar man tillbaka det till den som man lånade av och så tar man mellan skillnaderna.
Smart. Men bara det att George Soros då sålde 1 miljard pund var nog för att överskölja marknaden i det här fallet då på 90-talet.
Ja, men precis. Och sen han var liksom inte ensam om det här utan liksom massa banker som gjorde samma sak. Så att liksom det satte liksom en extrem press på brittiska centralbanken som typ kunde ha tömt hela sin valutareserv, men det gjorde man inte. Så att istället lät man pundet flyta fritt, man liksom släppte piggen, man släppte den fasta växelkursen och då var det uppenbart för alla att pundet är värt mindre än D-marken, eller liksom den här växelkursen stämde inte. George Soros kammade hem hur mycket pengar som helst. Men liksom, det på något sätt var också en självuppfyllande profetia, för att liksom, genom att han blankade pundet så föll pundet.
Ja, och andra hängde på och bara, just det, den här kanske är övervärderat.
Ja, men exakt så. Men i det här fallet då, alltså i fallet med Luna, så fanns det liksom inte någon sån centralbanksdirektion som man spelade mot, utan det var ju typ en algoritm. Och jag kan också tänka att det här är liksom lite symptomatiskt för krypto. Alltså, de vill inte ha med centralbanken att göra, de tycker att centralbankspolitik ofta bedrivs fel, de vill liksom inte ha med banken att göra. Men samtidigt så är det liksom så här, de här algoritmerna är ju också centralbankspolitik någonstans.
Det är liksom killarna som skulle uppfinna ett dataprogram som skulle ersätta en centralbank, men så har de istället uppfunnit en ny centralbank.
Ja, men på något sätt så är det lite så. Och det kryptoexperten Dea Brunner liksom tänker att man kan ta med sig från hela den här historien, det är bara liksom en känsla av hur nytt det här är. Hur liksom outforskad mark AI-centralbanker är.
Ja, det säger väl mig att man är väldigt sugen på att experimentera, de som är utvecklare, och att resten av, alltså de användarna, att de inte förstår att det är ett stort experiment. Och det är det som gör att det blir så oerhörda summor. Alltså man har ju pratat om Luna som någon typ av sparbank, liksom att UST, där ska du stoppa in dina pengar istället för att ha dem på banken. Där får man ju 20%. Så har UST sålts in liksom som säkra pengar. Det är årlig avkastning som du inte hittar någon annanstans.
En liten kul, eller inte så kul beroende på vem man är, grej är att redan för flera månader sedan så skrev vissa typ så kryptoanalytiker, eller vad ska jag säga, på Twitter.
På Twitter där alla kryptomänniskor hänger, det har vi redan konstaterat.
Exakt. De skrev att man skulle kunna göra en, citat, Soros-style attack på Luna. Och de gick då igenom exakt hur man skulle kunna göra den. Och det var väldigt, väldigt likt det som faktiskt hände, eller det man tror har hänt. Alltså typ så här, så att någon skrev, det här skulle man kunna göra, och då skrev Lunas grundare, Do Kwon, som är en så här ganska typisk tech-crypto-bro-kille, att liksom typ så här, det här skulle man inte alls kunna göra, och typ, I urge anyone to try this, och sen så försökte någon.
Oh, det nu, skulle undra, ja, hur han mår nu.
Någon slags hybris är det ändå vi har att göra med.
Verkligen. Okej, men Luna har fallit totalt och vi vet ju att Mårten Andersson var deep inne i det här. Mm. Hur är det med honom nu? Han liksom rädda någonting av det han hade investerat?
Alltså, han hade det mesta av sina pengar upplåsta i ett sånt här DeFi-projekt. Alltså han har liksom lånat ut dem. Så att han kunde inte få ut dem på 21 dagar. Så att de är fortfarande inne i Luna, men de är liksom inte värda någonting i princip.
Och hur tar han det här då? Hur mår han?
Alltså jag vet inte om det är någon slags överlevnadsmekanism som jag har, eller om det är för att jag har varit i liknande situationer förut, och men inte inom krypto. Det jag kände var att även när den stod på toppen och var $120 och jag såg hur mycket pengar jag hade, så kändes det ändå lite surrealistiskt och lite liksom abstrakt, som att jag inte riktigt hade dem, därför att de inte typ var på mitt gamla hedliga sparkonto, utan de var i någon wallet, i något system, i ett decentraliserat system. Så jag kände någonstans inte någon glädje över hur mycket det var värt för heller. Och sen när det var noll så kände jag, alltså jag vet inte om jag är bara avtrubbad eller något, men det är, eller så har jag bara inte fattat den. Men man ska ju aldrig investera mer än vad man kan förlora. Och jag hade råd att förlora de här pengarna. Men jag önskar verkligen att jag inte hade gjort det, för det är alldeles, alldeles för mycket pengar.
Med det är kapitalet slut för den här veckan. Vi kan ju tipsa om podden jag gör med Mårten Andersson som heter De kallar oss krypto, som också har gjort ett avsnitt om Luna och hela kraschen, om man liksom inte fått nog. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Marcus Morey Haldin. På den här redaktionen jobbar också Elinor Alborn. Vår chef heter Jakob Buschell. Jesper Hagenborn har mixat det här, och på Instagram heter vi Kapitalet. Där kan man följa oss. Vi är tillbaka igen om en vecka. Då handlar det inte om krypto. Vi hörs då.